Jävla tur att vi satte igång mikrofonen. Eller...
Vi hade kunnat göra om det också. Bra start av det. Du hade ett jobb. Tryck på knappen.
Förlåt då, vi hade... Ja, vi kör på. Det går bra när man trycker på räckknappen också. Erik Adielsson, finns det något storlopp som du inte har vunnit?
Ja, i Sverige är så svaret ganska givet. Elitloppet. Jag har varit tvåa två gånger. Trea, fyra och femma. Jag har vunnit ett försök. Men inte vunnit finalen. Samtidigt har jag väl landat i att jag hoppas att det inte definierar vad jag är för människa. Jag hoppas inte att det definierar vad jag är för travkusk. Jag hade hellre haft det på min meritlista, men det har jag inte. Och ja, det är som det är liksom. Jag ligger inte sömnlös.
Och Hall of Fame mitt i karriären, hur känns det?
Ja, men det känns otroligt hedrande. Det är ju väldigt få som fortfarande är aktiva som blir invalda. Så att det känns otroligt hedrande. Jag är definitivt inte mitt i karriären, det lovar jag. Men jag förstår vad du menar. Och det känns lite extra hedrande att jag fortfarande åker runt på banan.
Erik Adielsson har tillhört Sverige och världseliten bland kuskar i stort sett sedan han kvitterade ut körlicensen sommaren 1992. Han började visserligen i amatörlopp men blev snart proffs och drygt två år senare körde han självaste Hambletonien. Från föräldrastallet Adielsson begav han sig ut i V75-cirkusen, de klassiska årgångsloppen och vidare ut på världsscenen som första kusk åt stora stall som Kari Läderkorpi, Stig H. Johansson och Svante Båt. Det har blivit närmare 6000 segrar och flera såväl allsvenska som V75-kuskkampionat. Bland de klassiska segrarna märks svensk travkriterium, uppfödningslöpningen, kunga och drottningpokal och hemma i garderoben hänger inte mindre än fyra gula derbykavajer. Lägg därtill en rejäl lista av storlopp som Breeders' Crown, E3, Premio Orsi Magnelli, Hugo Åbergs Memorial, Olympiatravet, Oslo Grand Prix och Copenhagen Cup för att nämna en bråkdel. Erik Adielsson har under många år varit en av travsportens stora ambassadörer, både i tv-rutan och när det gäller att föregå med gott exempel i till exempel 10 000 körda lopp på raken utan bestraffning. Sedan 2024 är Erik Adielsson en del av Nordiska Travmuseets Hall of Fame. Om vi börjar från början. Född i Hyby står det på Wikipedia. Var ligger Hyby?
Det ligger i Skåne. Och det är, Hyby har väl egentligen aldrig bott i vad jag vet. Utan jag är faktiskt född och uppväxt på Borups gård som ligger lite ganska nära mellan Jägersro och Sturup kan man säga. Men sedan bodde vi Almgården som ligger ganska nära Jägersro och Jägersro villastad. Så att väldigt nära Jägersro kan man säga att jag är uppväxt.
Så du är inte uppväxt kan man säga då, på en gård med hästar?
Jo, eller? Man kan säga att den här Borups gård då, som för övrigt Borups Victor är född där. Där är så att säga de första levnadsåren bodde jag där. Och sen bodde vi då en stund på Almgården och sen i Jägersro villastad. Men så att inte bara på gård, men delvis. Och sen flyttade vi när jag var 14-15, flyttade mamma och pappa till den här gården som heter Kvarnby som ligger bara ett par kilometer från Jägersro. Så att jag skulle nog betrakta mig som uppväxt på landet.
Hur var det att växa upp som son till en först då galopptränare och sedermera travtränare?
Ja, men det var, jag skulle nog säga att en ganska lycklig uppväxt. Jag är enda barnet. Ibland hade man nog önskat syskon, speciellt när man bor lite utanför stan. Både mamma och pappa har jobbat extremt hårt alltid. Så att, det tror jag också gjorde att jag lärde mig ganska tidigt att klara mig själv. Jag känner inte att jag blev mycket curlad, utan jag blev nog släppt på bete och fick sköta mig själv ganska mycket. Och det tror jag har format mig senare i livet också.
På vilket sätt?
Ja, men just det där att och liksom ta ansvar. Då var det inte att ta ansvar för att det skulle diskas och städas och så vidare. Men ta ansvar i stallet. Men också ta ansvar. Jag fick nog ganska mycket frihet vad jag kommer ihåg. Så ja, men jag rumlar runt där på gården lite som jag ville själv. Och det, jag tror inte min mamma och pappa såg så mycket faror. Utan det var lite learning by doing. Och jag fick sköta mig ganska mycket själv. Som det känns i alla fall. Det är mina minnen.
Har det alltid varit häst eller har det varit någon annan sport sådär?
Nej, jag spelade badminton på hygglig nivå. Jag var, jag kommer inte ihåg, men bland de 10 i Skåne. Men jag mötte en kille frekvent som var väldigt, han var helt enkelt skillnad på klass jämfört med mig. Rasmus Wengberg, och han var helt, det var jättelustigt, för bara några år sedan så satt jag läste i Dagens Nyheter och så fick jag upp, vet inte varför mitt öga fastnade på det, men jag tror att det var typ sådär Taiwan Open, och då hade han blivit 2 i Taiwan Open, så att jag märkte ganska tidigt, jag skulle säga att jag kanske var 10, 11, 12 år, alltså jag fick 15-8 mot honom en gång, och då var jag stolt, men det var klassskillnad och lite därför gick jag aldrig vidare.
Var du tävlingsmänniska redan då?
Ja, det skulle jag nog säga. Jag har nog haft ganska mycket tävlingsjävel i mig i alla år egentligen. När det gäller sällskapsspel och så har den avtatt. Då är jag inte riktigt lika... Jag ska inte säga att jag var hemsk, men att man gärna ville vinna. Så är det inte längre. Samma sak om jag spelar golf så... blir jag inte förbannad om jag skjuter 18 poäng, utan jag kan slicka i mig det.
Efternamnet Adielsson, dina föräldrar var trav- och galopptränare, din morbror travskribent, farbror. Och en annan farbror läkare.
Mm.
Men travet var alltid, eller ja, hästarna, linje för dig, inte den akademiska banan.
Nej, alltså det var aldrig så att jag har aldrig känt mig nära och utbilda mig på universitet. Jag har inte riktigt det läshuvudet, tror jag. Och jag hade inte den ron i kroppen i skolan heller. Sen ska jag nog inte säga att jag i tidig ålder kände att jag skulle jobba med hästar. Jag red ju lite galopphästar så när jag var 10, 8, 10, 12 år gammal. Men det var en fantastisk upplevelse. Jag kan fortfarande drömma om att rida galopphäst, för att det är en sån otrolig upplevelse. Men vad jag kan komma ihåg så kände jag aldrig att jag ska bli jockey, jag ska bli tävlingsjockey. Det var nog mer när mamma och pappa bytte från galopphästarna till travhästarna. När jag var 13, 14, 15 och började köra travhäst. Som jag kände att men det här var nog min grej. Men sen det tog nog, jag tror inte jag var, jag tror jag var ganska gammal innan jag bestämde mig för att okej, det här satsar jag på. Jag skulle säga att kanske, eller ganska gammal, men jag kanske var 17, 18, kanske till och med 19. När jag kände okej, det här ger jag verkligen en chans.
Kommer du ihåg när du tog licens?
Ja, det gör jag. Och jag kommer ihåg att som med mycket annat så vill man att det ska gå fort. Jag kommer ihåg att det var frustrerande, för att jag ville gärna ha det gjort på... Jag kommer inte riktigt ihåg premisserna exakt, men jag tyckte att man kan väl köra ett sånt här utbildningslopp i veckan och när man har kört 10 så är man klar. Men så var det något uppehåll och man kanske var tvungen att köra någon speciell dag, så det tog liksom längre än de här 10 veckorna, och sen skulle det skrivas teoriprov och det. Jag tyckte att det tog väldigt, väldigt lång tid, men det gjorde det egentligen inte. Sen var det ju också det där med att man var tvungen att vänta på det året man fyllde 18. Det fanns ju inga, du kunde ju inte, som man har nu med juniorchansen, när du var 15-16 kunde du börja, utan, och det tyckte jag också. Jag tyckte det tog väldigt, väldigt lång tid, men förmodligen så gjorde du inte det, utan det var bara ett minne man hade då. Men jag kommer ihåg det.
Du tog ut amatörlicens från början?
Ja, Och jag är ganska säker på att det berodde på att jag gick i skolan.
Om vi börjar med första loppet.
Första loppet kommer jag inte ihåg mycket av. Jag vet ju vad som hände, men jag har inga minnesbilder av det. Så jag vet att hästen heter White Shoes och jag vet att jag satte typ tredje, fjärde invändat och var sexa. Kom undan utan att göra något tok, kan man säga.
Kände du att du hade blickarna på dig?
Jag tror inte det var så att världen stannade i alla fall. Jag tror inte det var en jättegrej faktiskt.
Och första segern?
Ja, den kommer jag väl ihåg. Det var en häst som Johnny Takter tränade. Jag tror att jag hade springspår på tillägg och hamnade i tredje utvändet och vann ganska enkelt. Mirandas Pride hette den. Jag kommer också ihåg att jag körde i en sån här bentshaft-sulky. Alltså,
förklara.
Ja, man kan säga föregångaren till jänkarvagnen kan man väl säga. Och jag är ganska säker på att vi var de första som hade det i Sverige. Och det var lite liv om det, om vi verkligen fick köra i den och så vidare. Så att det är jag också ganska säker på att det kan ha varit den första vinnaren i Sverige. Men sån där, det var liksom böjda skalmar. De ser inte riktigt ut som jänkarvagnarna, men det var böjda skalmar och man ville ha den effekt av att lyfta hösten.
Var är vi då årtalsmässigt ungefär?
Vi är i slutet på 92. Jag körde mitt första lopp juli skulle jag säga, 92. Och vann 29 december tror jag att det var 92. Så att då var jag då 18 år.
Och nästa milstolpe då, vad skulle man säga? V75-seger.
Mm. Den kom januari 94, så lite drygt ett år efter. Och det här var ju en ganska ovanlig företeelse på den tiden. Att det kom fram en... Vad var jag då? Alltså jag var... 20. Jag hade inte fyllt 20, jag var 19 någonting. Och det var ju uppseendeväckande på den tiden att en 19-åring bara körde V75. Det var ovanligt.
Vilken var hästen?
Blaze of Glory och i Göteborg. Nej, jag kommer inte ihåg mycket, men jag säger tredje, fjärde ut och ryggar.
Det var väl då allting också började ta fart på riktigt? Hur såg det ut i ditt liv då? Var fanns du då?
Jag jobbade i stallet, i mamma och pappas stall. Jag kommer inte ihåg om jag hade hästar som jag passade. Men det var ju upp på morgonen, ut med hästar till hagen, skotta, sela, träningsköra och sen vidare till tävlingar. Nu körde jag inte jättemycket då, 94. Jag kanske körde, jag gissar, 300-400 lopp. Men sen 95, 96, 97 så blev det mer och mer och mer. Och jag kommer inte ihåg vilket år det var, men i slutet på 90-talet så blev det ohållbart. Och både så att säga jobba i stallet från 6 på morgonen och så kom man hem klockan 1 från Kalmar. Det funkar inte liksom. Jag skulle säga i slutet på 90-talet så insåg jag att jag får nog inrikta mig på bara köra loppen.
Men jag tänkte då när du jobbade hos din mamma och pappa, hade du en tanke på att bli bara catchdriver då eller även tränare?
Nej, alltså i grunden skulle jag nog helst vilja vara tränare. Men jag har ju lite allergier så att jag har lite problem att vara i stallet. Det är inget som jag har liksom inte velat... prata så mycket om det, för jag vill inte ha en stor snyftartikel om att kusken som är allergisk. Så att jag har aldrig riktigt pratat om det, men jag har svårt att vara länge i stall. Och de här hästskötarna åt stallen som jag har kört, mamma och pappa, Carrie, Stig H och Svante. Alla de skötarna har jag liksom hört när jag nyser 25 gånger på 2 minuter. Och det är ju när jag är inne i ett stall lite för länge. Så att det var... Jag ville inte gå ut och säga det då, men det var en ganska stor anledning till att det här kommer inte funka. Jag kan inte vara hästskötare, jag kan inte vara travtränare. Utan jag hoppades att jag skulle fixa den här allergin med att jag var ute. I kombination med att jag skadade min höft när jag var 15-16 år sedan ganska rejält. Jag fick en fraktur på höften i en trafikolycka. Så att det här med... skor har jag aldrig kunnat göra, tyvärr. Och även då att gå långa sträckor till hagen mocka och så vidare. Det funkade inte. Men jag vill liksom inte ha det narrativet att oh, det är synd om mig, jag är allergisk och min höft är paj. Det var inte helt enkelt att bli catch driver som vi säger 24-åring i slutet på 90-talet. Det blev ju en stämpel av att ja, man glidare och att ja, kör bara loppen, jobbar ingenting. Så, och det är klart att å ena sidan så vill man gärna berätta. Det finns anledningar till det här. Men jag var inte sugen på någon snyftartiklar.
Och jag tänkte då, från den där första V75-segern 1994 så är det faktiskt inte speciellt långt till dess att du kör Hambletonian. Berätta hur det gick till.
Jo, det var... mamma och pappa hade då en häst som hette Easy Lover som var väldigt bra. Han var lite knepig och hålla fräsch. Men ägaren då, Lars Thulin, Stall Superbus, ville gärna prova Hambletonian. Och jag tror egentligen att hästen var tillräckligt bra för att kunna göra sig gällande där. Men han var inte fräsch den dagen. Och jag ska säga med facit i hand, jag var inte redo som 21-åring att köra Hambletonian. Alltså kunskapsmässigt. Det kanske till och med var tur att hästen inte var bra den dagen. Säg att han hade blivit fyra och jag hade klantat mig 2 gånger under loppet. Det hade kanske känts värre.
Men vi kanske ska också säga till de som lyssnar att hur stort det var att en svenskfödd och svensktränad treåring 1995 ja. Åker till Hambletonian och ska vara med. Vi är ändå 6 år före Scarlet Knight.
Ja, det var verkligen banbrytande. Det var ingen snack om det. Och det är klart att det stack lite i ögonen på många människor att jag fick chansen. Ja, jag ska ju säga, som jag nämnde, jag borde ju inte fått chansen. Det var ju en orimlig övertro på att det där fixar han. Nej, det var stort av både, framförallt då Lars Thulin, Superbus, som ägde hästen och ger mig chansen.
Vad har han betytt för dig i det tidiga skedet?
Jag skulle nog säga att han, enskilt så är nog kanske Lars den som har betytt mest på något sätt. Just att han hade ett, för att sätta det i kontext, så pappa var ju nästan till privattränare åt Lars, och Lars hade ganska många bra hästar och han gav då mig chansen. Jag skulle säga att det här är 94-95, så säg att jag var 20-21, gav mig chansen att köra alla hästar, vilket faktiskt var orimligt. Alltså jag fick ju mycket bättre chanser än vad jag så att säga hade gjort mig förtjänt av. Det förändrade nog mitt liv mest. Det är nog den enskild person som har betytt mest, förutom min familj såklart.
Du har ju hållit på ganska länge nu och fått arbeta väldigt nära stora namn, köra åt stora stall och umgås med de här personerna. Om vi börjar med Johnny Takter.
Ja, Johnny betyder mycket för mig. Jag började som lärling hos honom. Jag skulle säga att jag kanske var då. Jag måste ha varit 16-17 år kanske. Började som lärling och jag lärde mig otroligt mycket av Johnny. Och Johnny var jäkla schysst i många lägen också. Jag kommer ihåg jag hade en häst. Jag var ute och körde en söndag. Sån där, bara för att man tyckte det var så sjukt roligt. En bra häst som han hade som hette Capo di Tutti Capi. Som jag tappade när jag körde honom. Och då var det var ju en traumatisk upplevelse för mig. En av stallets bästa hästar som jag tappade när jag körde helt enkelt. Men där var Johnny jäkla fin och stod upp för mig. Det var ju också Johnny jag vann mitt första lopp åt. Och när jag började min catchdriver-karriär så åkte vi mycket jag och Johnny tillsammans. Och innan jag började min catchdriver-karriär så följde jag med Johnny och körde bakvarv med hans hästar på den här tiden när kuskar värmde nästan alla hästar. Så att Johnny betydde mycket tidigt i min karriär och gav mig chanser i sulken också när han fortfarande tränade hästar.
Tommy Strandqvist
ringde mig och bad mig köra Rival Damka. Det här måste ju vara då 97. Rival Damka var då, skulle jag säga, han kanske var i klass 1, en ganska bra häst, men hade liksom, var ingen elithäst. Gjorde ett jättebra lopp då. Jag tror att han vann ett lopp på Jägers första gången jag körde honom. Och sen fick jag köra honom väldigt mycket. Och vi vann Olympiatravet 98 tillsammans. Vilket var det absolut största både jag och Tommy hade varit med om. Och kanske min första känsla av att wow, jag kan verkligen vara med på den stora scenen. Och det var, ja, som sagt, på 90-talet det var väldigt ovanligt att en 24-åring satt och körde i de loppen överhuvudtaget. Och att jag, när jag vann då, det var en vändpunkt för mig faktiskt, 98.
Olympiatravet
98. Och sen vann jag 2 E3-finaler åt Thomas Malmqvist det året med Montana Schill. Och jag vann ett större lopp i Italien i Monte Cassini med Louise Lauk och Anders Lindqvist. Så att 98 var nog lite genombrottsår skulle jag säga.
Ja, nu har vi redan pratat om Thomas Malmqvist. Tommy Hané.
Ja, Tommy Hané har jag otroligt varma minnen av. Jag kommer inte ihåg vilket år det var, men plötsligt så såg jag ett lopp på Jägersro när jag skulle köra Tresolidell. Och det är så svårt att förklara i dagens läge när vi ser kuskar i 20-årsåldern åker land och rika runt och dominerar. Men går man tillbaka 25 år så att en Solvalla-tränare skulle sätta upp en, jag vill säga, 22-årig spoling från Malmö i gulddivisionen. Alltså det var... Jag kommer fortfarande ihåg det som det var igår när jag såg listan. Att det var jäkligt mäktigt alltså. Och sen hade vi en vänskap genom hela livet. Jag körde till och från till Tommy. Ja, jag hade nära band med honom ända sen Tresolidell.
Vilka två grupp 1-lopp vann du åt honom?
Storchampionatet med Volita Duling och E3 med Ensemble i Karlstad.
Rätt. Kommer vi till Kari Läderkorpi?
Ja, och det här då pratar vi slutet på 90-talet skulle jag tro. Kari Läderkorpi jobbade jag faktiskt hos när jag var 15-16 och bodde hemma hos Kari. Jag kanske var äldre också, jag är inte riktigt säker. Nej, jag kanske var 17. Och började köra en hel del hos Kari i slutet på 90-talet, början på 2000-talet och... Det var ett fantastiskt samarbete. Det var väl kanske nästa steg för mig i karriären. Om första steget var kanske V75-segern, andra steget var 98 då med 4 grupp 1-segrar, så skulle jag säga att det tredje steget är nog samarbetet med Kari, som verkligen hjälpte mig. Och jag blev V75-mästare, eller sån här mestvinnande V75-kusk. Jag vann allsvenskan ett par år. Det hade jag definitivt inte gjort utan Kari Läderkorpi stall. Så att det var ett enormt bra samarbete under många års tid.
Hur funkar det som catchdriver i ett sånt läge? Hur mycket kommunikation har man med tränaren om hur hästarna går balanserade och form och sånt?
Alltså jag kommer inte riktigt ihåg, men min minnesbild är att Kari skötte det mesta. Jag tror inte att jag var i det läget speciellt involverad med att slänga på den här en aluminiumsko. Jag tror faktiskt att Kari skötte i princip allt när det gäller matchning, skoning och så vidare. Och att jag i princip bara körde loppen. Och det funkade smärtfritt under väldigt många år. Vi gnisslade lite på varandra mot slutet. Men mitt minne totalt är att det var ett väldigt bra samarbete för oss båda två. Jag har fortfarande varma känslor för Kari. Han betyder mycket för mig och jag lärde mig mycket av honom.
Kan det vara så, man ser ju då många samarbeten varar en viss period, att det är ändå två ganska stora egon, kan man säga så, eller liksom tävlingsinriktade människor som ska vara väldigt nära?
Jag tror framförallt tävlingsinriktade människor, och det är inte helt lätt det där med tränare och kusk. Jag menar, ibland klantar man sig som kusk, ibland har tränaren gjort någonting tok. Det är inte helt lätt att det är totalt friktionsfritt hela tiden. Men överlag så tycker jag att det funkar bra med Kari. Vi har nog båda lite skuld i att vi avslutar samarbetet mot slutet. Jag tror inte någon av oss kan peka fingret, och vi hade fantastiska år tillsammans. Men det är ingen helt lätt situation, så är det ju. Och det är lätt när det går bra, men när det inte går bra, om det är att kusken kör sämre eller om det är att hästarna presterar sämre, det spelar egentligen ingen roll. Men det är klart att då blir det friktion, för den här branschen är väldigt, väldigt driven av resultat. Så att när det inte går bra, då börjar man ju fundera på varför går det inte bra.
Jean-Pierre Dubois?
Ja, det är lite lustigt. För han... Mitt första intryck av honom är faktiskt ett lopp jag körde på Angien. Och fråga mig inte om jag åt, är du snäll. Men då var jag lite snäv mot honom, 800 kvar. Det var verkligen ingen stor grej, men och han hade kallt. Så att, ja. Men efter mål så kom han och körde rakt in i mig. Så där så att jag höll på att trilla ur sulken. Och han var så arg och skällde där på franska och jag... Jag kommer inte ens ihåg vad jag svarar. Men det var vårt första möte.
Ska vi beskriva vem är Jean-Pierre Dubois? För det finns ju en del yngre här som kanske inte har upplevt honom under hans storhetstid.
Ja, det är svårt att förklara egentligen hur stor han är. Jag skulle nog säga det bästa är att googla honom. Och det är värt att göra det. För han har ju haft exempellösa framgångar både som uppfödare, som tränare och delvis som kusk, men kanske allra främst som uppfödare egentligen. Och han är ju en titan inom fransk travsport. Men mitt första möte med honom var då att vi blev jätteovänner. Men sen något år senare så fick jag köra en häst som heter Marabobon åt honom. Jag kommer inte ihåg hur det gick till, men jag kommer ihåg att jag vann ett stort lopp med 1,5 miljoner i Cancun-Mer. Och hon vann Oslo Grand Prix. Men sen har jag för mig... Det var samma år... Jag tror att det här var 2006 som jag körde henne. Och samma år började jag köra åt Stig och Johansson. Då blev det ju lite att... Jag körde ju alltid Stigs hästar. Och jag tror att jag fick välja bort henne någon gång. Marabobon då. Så att sen rann det lite ut ur sanden.
Det var henne du körde ditt första Prix d'Amérique med?
Det stämmer.
Vad kommer du ihåg av det?
Jag kommer ihåg att jag körde ett ganska bra lopp. Alltså det blev okej. Det är ju så otroligt lätt att klanta till sig ett Prix d'Amérique och att det blir fel. Men hon, jag undrar om hon inte kanske satt i rygg på den som vann. Men hon var inte tillräckligt bra den dagen. Så att jag har bara kört ett Prix d'Amérique och jag klantade i alla fall inte bort mig.
Lutfi Colgjini.
Lutfi Colgjini...
Nu börjar Erik lebrett här.
Jo, men det där kan vi tala om att vår relation har varit en berg-dalbana. Ludde var ju champion på Jägersro, nu säger jag... Jag började på 90-talet, 91, 92, 93. Och vann, alltså han revolutionerade ju tävlandet på Jägersro. Han vann loppen med 20, 30, 40 meter. Någonting som jag aldrig hade sett för. Och som jag upplevde det var något helt nytt i... Ja, det fanns ju liksom inte att man vann varje lopp med 50 meter. Och var ju totalt dominant precis i början på 90-talet. Fick en liten svacka med tävlingsstallet skulle jag säga. Det borde ju vara 94, 95, 96 någonting. När hästarna var sjuka och så vidare. Då blev jag champion. Jag säger 95. 95, 96 och sen fortsatte jag vara champion. Och det är klart att vi var inne på det tidigare. Tävlingsindivider. Man har egon, både jag och Ludde. Så att nog bråkar vi lite till höger och vänster på 90-talet. Men som jag sa innan, en berg-dalbana. Efter det så har vi har nog blivit vänner, börjat bråka lite igen och blivit vänner och börjat bråka igen. Men då i början på 90-talet, då var vi var ju ovänner. Och liksom, jag tror varken jag eller Ludde egentligen visste vad kärnan var. Och det kanske inte ens fanns någon kärna, utan det kanske var att två stycken ville vara herre på teppan när det gällde kuskligan, när det gällde... Träneriet var jag inte i närheten. Jag har ju aldrig tränat på en nivå som Ludde. Men just kuskligan, jag gissar det i alla fall. Jag tror aldrig vi har pratat om egentligen varför vi stångades i början på 90-talet.
Och ändå fick du vinna derbyt åt honom.
Ja, och det var ju fantastiskt. Mitt första derby skulle jag säga att det var 2010 kanske. Och det var ju också otroligt när Ludde kom fram efter loppet. Och jag sa, Ludde, det är inte klokt att så mycket vi har bråkat på den här banan och nu står vi här och har fått vinna vårt första derby tillsammans. Det var ju liksom på något sätt som att cirkeln var sluten. Och det säger ju en del om Kanske mig, men även om Ludde, för det är ju höga berg, djupa dalar på ett sätt som är minst sagt underhållande.
En osämja med Ludde var ungefär ett telefonsamtal, sen börjar man om på noll.
Ja, lite så är det nog. Men just då, när jag var 2022-24, då ringde varken jag det samtalet eller Ludde, så att det var liksom... Jag kommer bara ihåg att det var liksom frostig stämning, om man säger så. Men det är också någonting som gör att den vänskap vi har idag är lite starkare, tror jag. Att man har på något sätt testat varandra, och vi vet nu ganska tydligt var vi har varandra. Och vi vet ganska tydligt, Ludde vet hur tjurig jag kan vara, och jag vet definitivt hur tjurig Ludde kan vara. Men också att man kan släppa det och gå vidare.
Då har vi kommit fram till två andra personer. Vi sitter ju på Stora Alby här. Ena grannen här är Svante Båt. En annan granne är Stig H. Johansson.
Ja, och de två har ju betytt väldigt mycket för mig de senaste, skulle jag säga, 20 åren. Jag är ganska säker på att det första loppet jag körde åt Stig var när jag fick chansen i Storderbyt med Miss Pilar. Och det var ju också en supermärklig grej att jag hade inte kvalat in den. Stig hade två hästar i loppet, och jag gissar att det fanns ingen liksom tillgänglig, och min karriär hade börjat ta fart, men det kom ju mer eller mindre som en chock att jag skulle få köra andra, tredje, fjärdehandsfavoriten till Stig i Storderbyt. Det var ju helt sinnessjukt faktiskt, så att jag tror att det var, jag vann det loppet, och jag tror att det var första gången jag körde åt Stig. Sen dröjde det, som jag minns det, flera år innan jag körde åt det igen. Men sen fick jag då chansen att så att säga bli Stigs kusk, första kusk, när han valde att lägga körhandskarna på hyllan.
Visste du om att han skulle göra det? Hade han pratat med dig i förväg?
Ja, jag visste nog i alla fall ett halvår innan.
För det kom ju som en nyhet då när han väl gjorde det.
Ja, jag visste faktiskt inte hur han skulle göra det. Jag visste inte om det här med presskonferensen, och det var ju... När det blev kallat till presskonferens den här sista tävlingsdagen, då var det ju kanske en handfull som visste det. Jag skulle gissa att Karin visste det, Stigs fru, jag tror säkert att Stigs barn visste det, jag och kanske någon till. Så då var det lite pirrigt att gå omkring på Solvalla stallback när jag visste vad som skulle hända om några timmar, men ingen annan visste det. Men det var minst sagt speciellt, och den tävlingskvällen var ju väldigt, väldigt speciellt när man visste att det var, så att säga, sista gången man skulle köra lopp mot Stig. Det var nästan så att fast jag skulle, så att säga, dra nytta av det och köra hans hästar, så var det nästan så att man fick en tår i ögat. Man ville egentligen inte att han skulle sluta köra, för att han har ju varit en sån fantastisk förebild.
Hur var det då att köra åt en sån legendar, legend som redan hade vunnit allt?
Ja, nej men det var inte helt enkelt. Jag ska säga att, och det, inte på ett sätt, Stig gjorde det inte svårt för mig. Tvärtom så var han otroligt välkomnande och liksom tålmodig, speciellt den första tiden. Så att det gjorde han verkligen fantastiskt. Men det var inte helt enkelt att ta över efter en av de bästa kuskarna genom tiden och förmodligen den bästa tränaren vi hade haft. Och ta över det med de exempellösa framgångar han har haft i sulken, så var det inte helt lätt. Det är ju självklart att det var ganska många som väntade på att det skulle gå åt helvete. Det fattar jag, det är naturligt, så bra som Stig har presterat liksom. Men med det sagt så var Stig fantastisk och stöttande, och sen hade vi lite tur också, för de sprang som fanken första året, hästarna. Jag tror vi vann tre lopp första dagen. Det blev trillade in ett par V75-segrar redan i januari. Vi vann Drottning Silvias i maj, säger jag. Vi vann Hugo Åbergs. Vi vann, ja, det var liksom flera grupp 1-lopp direkt. Så att det blev en ganska friktionsfri start, och det blev inte så mycket kritik, utan det landade ganska fint och smidigt liksom.
Det här var ju en tid helt plötsligt när catchdriver-yrket blev så otroligt framgångsrik och verkligen utvecklades i Sverige. Att loppen blev körda på ett annat sätt. Att Stigo tillhörde en period och du kanske tillhörde en annan period.
Lite, men jag måste säga att Stig var så jäkla bra kusk. Jag tror nästan att han ibland var lite underskattad som kusk, för att han hade så bra hästar så att hans epitet blev att han körde fram till döden så kontrollerade. Men Stig var, skulle jag säga, kanske bättre kusk än vad en del tror. Alla vet ju vilken fantastisk tränare han var. Men i mina ögon så var han lika bra kusk. Och han hade ju lätt kunnat köra flera år till på samma nivå. Men han var också väldigt noga med att jag vill inte att någon ska se mig som att jag har börjat tappa. Så han slutade ju verkligen på toppen och kanske till och med för tidigt. Alltså han hade kunnat köra ett par år till på väldigt, väldigt hög nivå. Men med det sagt så... Ja, helt enkelt är det inte att ta över efter någon som slutar på toppen och kanske har varit den bästa de senaste 30 åren. Men jag tycker att det gick ganska friktionsfritt. Ja, så kändes det. Vi fick en flygande start liksom.
Är det någon seger med hans hästar som du känner värmer extra mycket?
Alltså en som har kommit i skymundan, det är, jag vann sprintermästaren åt Stig, men med Naughty Nunu. Där jag satt, han stod, nu säger jag, 15-20 gånger, satt i tredje invändet och så satt jag kvar, 800 kvar i tredje invändet när jag hade chansen att ta dödens, och så fick han perfekt lucka och slog Russell November. Och då sa Stig när han kom till vinnarcirkeln, fy fan, ja, det där Erik, det hade jag hade aldrig suttit kvar, så att det här var en kuskseger, och det kommer jag ihåg fortfarande. Det värmde väldigt mycket. Och det visar också hur stöttande Stig var då. Liksom. Att han ville verkligen att det skulle gå bra för stallet såklart. Men han ville också mig väl i situationen. Och jag tror han hade förståelse för att det var inte en helt lätt situation. Men just den kommentaren kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg när Victor Tilly vann det sista loppet. Han tävlade i Östersund. Men vi hade ju fantastiska år, jag och Stig. Jag har honom mycket att tacka.
Då går vi till den andra grannen här på Stora Alby. Hur var det att vara ombord hos båt?
Ja, det var också väldigt behagligt. Jag körde tidigare åt Svante också, men då var jag så att säga upptagen av Stig. Men började köra lite mer åt Svante 2012-2013 och kanske 2014 var första riktiga året som vi verkligen hade ett samarbete. Och Svante är ju lätt att jobba med. Han serverade många vinnare på silverfat till mig, det får jag säga. Otroligt enkel att arbeta med, och det skulle jag nog vilja säga att det var helt friktionsfritt i princip.
Var det någon skillnad på samarbetet med Stig och samarbetet med Svante?
Ja, och framförallt kanske i början, så jag och Stig kände ju inte varandra, och vi är lite olika som personer, och dessutom är vi olika generationer. Så att Svante och jag är närmare varandra i ålder. Vi kanske hade lärt känna varandra lite mer när vi har inlett ett rejält samarbete. Så att vi var, till att börja med, så var nu Svante och jag var nu lite tajtare än vad jag och Stig var precis när vi började. Sen skulle jag säga att resan tillsammans med Stig gav ju inte bara en massa vinnare, utan faktiskt en kompis också i Stig. Vi har haft väldigt mycket roligt utanför banorna också, och det har jag haft med Svante också. Men det tog kanske mindre tid att komma Svante nära.
Är det någon speciell seger med någon av Svantes hästar som du kommer ihåg?
Ja, det är egentligen ganska många skulle jag säga som har varit känslomässiga. Jag kommer ihåg när vi höll på att klippa boots på Quid Pro Quo inför oss i Mangelli. Vi stod i 15 minuter och dividerade på om vi skulle ha 80 eller 110 grams boots, vilket i slutändan förmodligen inte hade spelat någon roll, men vi hade verkligen en lång diskussion, och jag tror Svante kommer ihåg det också. Vi har vunnit två derbyn tillsammans. Vi har haft otroligt mycket roligt tillsammans, som sagt, både på banorna men även utanför. Och det är svårt att plocka ut enskilda som är större än andra. Det tycker jag. Det är mer episoder. En annan episod är när Quid Pro Quo vann Sundsvall Open, som betydde väldigt mycket. För han hade fått på käften rejält av Commander Crow i det här skiljehittet i Göteborg någon vecka tidigare och så kom han tillbaka och vann Sundsvall Open. Så det är kanske mer sådana där känslomässiga saker än att oj, det var ett lopp med 4 miljoner eller nej, jag har svårt att ta ut enskilda så.
Lite senare då i karriären och få förtroendet av Sabine Kagerbrandt. Ja. Dubbjärnet är en så stor snackhäst som kommer till Sverige.
Ja, då talar vi 2023. I en period när Svante hade Stig har slutat, så det stället har kör så att säga inte åt. Svante har ju börjat skära ner rejält och kommer ju sluta några månader senare. Jag hade inte alls samma inflöde av vinnare från Svante. Så att jag stod ju lite på bar backe våren 2023. Det låter ju som att det är jättelänge sedan. Men det är bara 1,5 år sedan när vi spelar in där. Men jag skulle jag säga kanske för första gången på 25 år. Där jag befann mig på osäker mark. Lite som vi har varit inne på. Jag har ju körde åt min pappa, ganska stort stall. Körde åt Kari Läderkoppi som bara levererar vinnare dag ut och dag in. Och sen åt Stig och Johansson och sen åt Svante Båt. Jag har ju velat fokusera på att köra åt ett stall, vara lojal med det stallet och köra de hästarna alltid. Så att nu plötsligt så stod jag lite på outforskad mark. Jag hade ingen kund som jag körde fast åt. Men då dök Sabine och Joviality och Anders Ström upp och fick chansen att köra henne. Och hon hade ju en fantastisk säsong när hon kom hit som 4-åring. Har bara sprungit 1600 meter och bil hela livet och skulle ta sig an först 2000 meter och sen då 2,6 i derbyt. Så att det var, för mig var det är en stor sak i min karriär, den säsongen 2023 när jag liksom började vackla lite och började känna att oj, det här, hur ska det här gå? Och så fick jag uppleva det den säsongen med Joviality. Det är jag väldigt tacksam för.
Du sa osäker mark. Hur tacklar man det?
Ja, men det är inte helt enkelt faktiskt. För att även om jag är ganska pragmatisk och vet att du är inte bättre kusk än de hästar du kör. Det spelar ingen roll om du tar, vi säger Örjan Kihlström och Björn Goop som har varit på toppen i 25 år. Om du sätter dem på en häst som inte är bra så kommer de att sitta i fjärde invändet och vara 8. Det är fantastiska kuskar som ingen kan säga någonting annat än att det är 2 av de bästa vi har haft genom tiderna. Men om du sätter dem på en häst som inte är tillräckligt bra så kommer de att vara väldigt mänskliga. Så är det för alla kuskar. Och det här, när jag då inte egentligen hade någon hästar som jag körde fast som var bra, så är det klart att även om jag idag är medveten om att det är hästen som gör kusken, så blir man ju, det är ju frustrerande och har varit bortskämd och kör bra hästar 25 år och så plötsligt sitter du och kör merparten hästar som står 20, 30, 40 gånger. Det är ny mark och det är inte helt lätt att tackla när man under så många år har fått sitta upp bakom så fantastiska hästar.
Du har blivit utsedd i årets kusk 3 gånger.
Ja, jag kommer inte ihåg vilka år det är, men jag kommer ihåg att något år har jag inte förtjänat det. Men det har också varit något år som jag förtjänade som jag inte var nominerad. Så att, men det är någonting som jag är väldigt stolt över. Det är ju journalisterna som, alltså de svenska hästsportsjournalisterna, travsportsjournalisterna som röstar om det här. Och det är ju något extra, det får jag säga. De står på ett välvalt ställe i huset.
Allsvenska körsvensligan, hur viktig är den för en kusk catch driver?
Jag tror att det är lite olika från kusk till kusk och kanske lite olika på var i karriären man är. För mig var det fantastiskt att vinna den. Jag har för mig att jag hade 2 år så var det väl fight mot Jorma och 1 år mot Åke, om jag kommer ihåg rätt. Men det var någonting som jag verkligen gick in för. Jag tror jag körde sista dagen 30 december ena året och verkligen fightades med Jorma på segern. Jag tror att vi slutade på samma antal segrar och jag vann på andra platser. Så att det gick jag verkligen in för. Sen opererade jag höften igen i början på 2004. Och efter det har jag inte kört riktigt lika mycket. Jag körde väldigt mycket då under några år.
Folk har väl kanske glömt att du var den första som fick köra i Guldhjälpen.
Just det, det var jag och Björn som har gjort det. Så jag har ett par där uppe på vinden och pappa sitter faktiskt och kör träningsjobb med en av dem, tror jag. Så att de används fortfarande. Det är bara två som kör med dem, det är pappa och Björn.
Och du och Björn kom ju fram samtidigt och har ju varit, jag ska säga, konkurrenter och kollegor hela livet.
Mm.
Finns det någon konkurrens? Har ni känt av det?
Det tror jag, vi har nog aldrig riktigt pratat om det, men det tror jag definitivt att det har funnits. Vi är ju ungefär lika gamla. Vi tävlade ju egentligen om precis samma kunder. Men Björn har ju valt ett lite annat spår. Han tränar ju väldigt mycket hästar också. Har jag haft en, skulle jag säga, en helt annan arbetsbörda än vad jag har haft de senaste 15 åren. Jag tror att vi båda har lite mjuknat också med ålderns rätt. Och har en bra relation. Vi har aldrig umgåtts mycket privat, men det har inte, jag upplever inte att det har funnits någon fientlighet mellan oss, utan mer att, som du säger, vi är konkurrenter. Det här är en lustig sport, för att vi tävlar egentligen, man tävlar mot varandra nästan varje dag, och man tävlar om samma körningar, och så är det för alla kuskar. Det är inte bara jag och Björn, utan det är ju, om vi tar nu 2024, så tävlar Mats och Magnus om att köra samma hästar. Och du är inte som i, om du tar Formel 1 så är du ju uppsignad för ett år. Eller om du spelar ett fotbollslag så har du ju ett kontrakt. Så är det ju inte i travet, utan det är från vecka till vecka att man kan bytas ut. Så det skapar ju en väldigt speciell konkurrenssituation kuskar emellan. Men med det sagt så tycker jag att vi har en bra relation, även om vi har aldrig umgåtts mycket vid sidan.
Så det var inte surt att lämna bort Guldhjälmen?
Nej, det var det inte. Och den har ju, alltså, jag vann kanske 300 lopp om året något år. Och Björn, det Björn gjorde, att man gör över 500 lopp ett år, det är helt absurt. Det är så bra gjort. Så det, och dessutom drev en träningsrörelse. Han gjorde ju något helt annat än det jag gjorde. Och jag ska också säga så här, jag tror att överlag, det tävlingsschema vi har, så är det väl inte många kuskar egentligen som umgås vid sidan, utan alltså man springer ju 190, i alla fall när man kör mycket lopp, som jag och Björn har gjort under många år, blir det ju naturligt att man umgås ju inte mycket med varandra, utan man bara jobbar.
Vilken svensk travkusk har varit närmast seger i kusk-VM?
Jag vet att jag var två. Men det finns väl någon annan som har varit.
Nu ställer jag ju frågan fel. Jag skulle sätta på podcasten. Jag skulle fråga vilken har lyckats bäst i kusk-VM.
Ja, men börja om.
Nej, det får jag med. Ja, du har varit två silvermedaljer.
Ja, och jag har varit extremt nära det. Jag har så konstiga historier från de där både EM- och VM-tävlingarna, så att jag tror inte folk kommer att tro det är sant. EM har jag faktiskt vunnit en gång för kuskar och hade en extremt dyr nota på kvällen och firade och allt var frid och fröjd. Och sen två veckor senare fick jag ett samtal från Bo Gertsson på Svensk Travsport att de tog ett dopingprov på en häst och det var din och den blev diskad. Jaha, alltså du får bara räkna 19 lopp så du får silvret istället. Och det var ju ett EM. Så att jag har ett EM-silver och i ett VM i Italien så inför sista loppet så var det bara jag och Andrietti som kunde vinna. Och jag tog ledningen från femte spår och efter 100 meter så ligger det det är så sjukt. Så ligger det ett cigarettpaket på innerspår. Så min häst tar liksom ett hoppsprång över det. Men landar i trav ungefär. Ja, och så vann jag loppet. Och hej och hör, jag vann VM. Gud vad roligt. Och Juri Toria kom in och gratulerade i vinnarcykeln. Så när det hade gått en minut så sa jag till Juri. Vad händer? Det stannar liksom upp, segerceremonin. Jag vet inte, sa han. Hände någonting under loppet? Nej, min häst hoppade över, men Den tog bara ett galoppsteg. Ja, men då är det inga problem. Men de diskade den hästen och sen vann Andrietti istället. Så att jag har haft lite otur ändå, tycker jag. Det är faktiskt inte så att jag gräver mig, utan det är två lustiga historier som jag tar med mig.
Du vet väl att det var Andriettis cigarettpaket?
Förmodligen. Och jag undrar honom segern. Men det var en otroligt märklig historia. Och det är nästan sådär så att jag... Det är 20 år sedan. Det är nästan sådär så att jag har funderat på... Alltså har jag inbillat mig det här? Försöker jag berättiga att jag borde vunnit? Så jag frågade faktiskt Juri för några år sedan. Hur var det där? Och han berättade exakt samma historia. Så att det är faktiskt sant. Och det är nästan så att det var värt ett silver för att ha med sig den historien. För det var så konstigt.
Uppfödaren Erik Adielsson.
Mm.
Vem är det?
Menar du hästar eller människor?
Ja, men... du får välja själv.
Ja. Nej, men om vi pratar om hästar så har jag, eller tycker jag att det är spännande. Det började egentligen med att jag ägde Jackie Glide tillsammans med en kompis. Och när hon slutade tävla så ville vi behålla henne och ville betäcka henne. Och sen har jag haft lite fölmärar till efter det. Ofta hästar som på något sätt har en anknytning till mig. Som jag har kört eller... syskon till hästar jag har kört. Och jag tycker det är jäkligt spännande. Jag ska inte säga att jag är någon expert på stamtavlor, absolut inte. Men jag tycker det är en rolig grej med uppfödning. Jag tror också, i alla fall för mig, så har det varit en väldigt nyttig tid att lära sig lite om uppfödarnas, vad ska man säga, situation. Bara en sån sak som att när man har häst på auktion, vilken anspänning det kan vara och hur jobbigt det är om man inte får bud eller kanske dåliga bud. Jag har fått en helt annan förståelse för uppfödare genom att jag själv har fött upp några hästar.
Ambassadören Erik Adielsson, i segerintervjuer, om det så är seger eller förlust eller någonting, så bjuder du alltid på ett, låter det som i alla fall, ett otroligt genomtänkt svar.
Jag har ju varit med länge i den här branschen så att, och det gör väl också att man kan både hålla känslorna i schack och analysera hyggligt. Går du tillbaka längre så det finns ju minnen när jag snäst av några reporter på ett sätt som jag inte borde ha gjort. Och men det är väl kanske också så att jag har lärt mig av det. Jag säger inte att det aldrig kommer att hända igen. Att ibland blir man ju bara, man är förbannad kanske på sig själv. Kanske på en konkurrent eller kanske bara på att det har gått åt skogen. Så att jag är långt ifrån felfri. Men jag tror att jag verkligen lagt mig vinn om hur viktigt det är när man sitter hemma på lördag med en kupong. Och den frustrationen som kan finnas. Att det är väldigt viktigt för oss att, vad ska man säga, ge de som är intresserade av trav en förklaring i alla fall. Jag tycker det är ganska noga också med att vi får ju ganska mycket ros. Vi som har kört mycket på V75, haft framgång under många år. Det är många gånger som man har fått beröm och applåder. Och kan man ta ris, då får man också ta... kan man ta ros, då får man också kunna ta ris när man klantar sig.
Har du varit med om någon gång att hästen har löst åt dig?
Ja, många gånger. Det är lite det som kännetecknar bra hästar. Att du kan göra ett misstag i loppet och så vinner du ändå. Så det finns ju många gånger som man... Alltså jag har ju vunnit grupp 1-lopp som jag har klantat någonstans under loppet ändå. På samma sätt som att ibland så kan man... En häst som kanske inte har bra förutsättningar... Kan du köra ett superlopp med och vara fyra? Men det syns inte någonstans. Det är egentligen bara hästens ägare och tränare som kanske lägger märke till det. Så att definitivt är det så att bra hästar har räddat mig ur situationer.
Du är också en ambassadör på det sättet att du har kört till exempel 10 000 lopp utan avstängning.
Ja, och det satte jag väldigt stor stolthet i. Och... Ja, det var jag faktiskt glad och stolt över. Jag ska säga också, i ärlighetens namn så var det ett par gånger som jag hade tur. Det händer ju att man kör tajt, men att vi säger att hästen invändigt inte galopperar. Så att där, jag hade, det måste till en viss gnutta tur för att du ska greja det. Speciellt när du kör många stora lopp där det är avstängning nästan vad du än gör. Men med det sagt så var det också en viss frustration när jag fick min första avstängning efter 10 år. Sättet det skedde på. Det var en häst som inte var kontrollerbar. Och den liksom var på väg in. Den var så trött så att den var på väg in mot startstolpar. Jag försökte stoppa en olycka och så blev jag avstängd för det. Och det var också en viss liksom, var det här tacken. Men med det sagt så hade jag en jäkla tur under de 10 åren också. Att jag kunde lika bra dragit på mig någon dag.
Och när man står där på toppen ser man ju också en omslagspojke för travsporten. Alltid ställt upp på ATG-reklam. Hur var det att vara programledare i TV?
Ja, Stjärnkusken. Ja, var vi programledare, jag och Jennifer?
Ja, vi säger det. Ni var ju
ja,
med
men, jag tror första året kanske vi inte hade någon. Just det, första året så var det nog vi som ledde det. Och det var skoj. Det var, jag trodde nog när jag gick in i det att det skulle bara vara ett jobb. Men det var jäkligt roligt.
Vilket ansvar har man då som en omslagspojke för sporten? Att promota den?
Jag vet inte om jag håller med om att jag är en omslagspojke. Och jag,
okej, om vi ser de som vinner mest, de som ja, syns oftast.
Jo, men och det tror jag att överlag så jag har aldrig känt det så att jag måste göra någonting för travsporten. Däremot så gillar jag den här sporten. Jag gillar människorna i sporten. Så att ganska naturligt så om någon vill prata trav så tycker jag oftast det är skoj. Kanske inte när någon är överförfriskad och vill prata om ett lopp för 2 månader sedan. Det är inte det bästa jag vet. Men överlag att prata trav, det tycker jag är ganska skoj.
Och politikern Erik Adielsson?
Ja, jag blev ju invald i Svensk Travsports styrelse och blev lite förvånad över frågan. Jag tror inte det hade suttit någon aktiv i styrelsen tidigare. Hoppade på, tyckte det var jäkligt spännande. Jag lärde mig mycket, men det är en ganska svår situation som aktiv när du har en del information som inte är publik. När du ska försvara vissa beslut men du kan inte delge all information. Det var en utmaning måste jag säga. Men uppdraget som sådant gillade jag som tusan och skulle nog kunna tänka mig göra något liknande igen faktiskt. Kanske inte när jag är aktiv dock.
Du har ju valt att utbilda dig, nu höll jag på att säga på äldre dag, det ska jag inte säga, men
jo, det kan du säga.
Som vuxen, Handelshögskolan.
Ja, Handelshögskolan har en utbildning som inriktar sig gentemot före detta elitidrottare. Jag fick vara med trots att jag så att säga, fortfarande kör. Jag kollade ganska noga innan utbildningen började om det skulle påverka mitt jobb. Men det var på dagtid, ofta tisdagar och onsdagar. Så jag kunde göra den här utbildningen samtidigt som jag fortsatte tävla. Och det var nyckeln för mig. Otroligt nyttig måste jag säga. Jag är jätteglad att jag gjorde det. Jag är jätteglad att jag vågade. Och den har jag verkligen haft nytta av.
Hur kommer du att använda den i framtiden?
Ja, det vet jag inte riktigt än. Men även om jag inte använder något specifikt så var det ändå någonting som jag har nytta av även i vardagen och som människa. Så att ja, det var bra för mig att få lite nytt syre.
Så här avslutningsvis, hur skulle du vilja sammanfatta dina 30 år av topptrav?
Oj, det var en bra fråga. Jag skulle nog säga att jag är lyckligt lottad. Jag har haft väldigt mycket tur i vissa lägen i karriären där jag fått kanske bättre chanser än vad jag hade gjort mig förtjänt av. Men jag har också vikt mitt liv till travsporten. Jag har jobbat kvällar och helger i 30 år med allt vad det innebär. Så att väldigt lyckligt lottad person som har vigt sitt liv till sporten.
Du har lyssnat till podden Hall of Fame Erik Adielsson, producerad av TR Media för Nordiska Travmuseet i Årjäng.